og så Radio Norden.
Velkommen til Radio Norden, som i denne uge sender den første af fire udsendelser om grænseområder i Skandinavien. Bohuslän er et grænseland mellem Sverige og Norge. Det ligger mellem Götaelvens munding nord for Göteborg og op til den norske grænse. Før 1658 hørte Bohuslän til det dansk-norske rige, men blev ved Roskildefreden afstået til Sverige sammen med Skåne, Halland og Blekinge. Først giver tilrettelæggeren Bodil Grue en introduktion.
Grænserne mellem de nordiske lande har i historiens løb ændret sig. Norge og Danmark har hørt til samme rige, Norge har været i union med Sverige, og alle tre lande har hørt sammen i Kalmarunionen. Grænserne mellem de skandinaviske lande har været flydende. I fire udsendelser, produceret med støtte fra stiftelsen Clara Lackmans Fond, vil vi se på to grænseområder i Skandinavien, nemlig Øresundsområdet som grænseland mellem Sverige og Danmark og Bohuslän som grænseområde mellem Sverige og Norge. I dag, hvor vi lever efter nationalstaterne har manifesteret sig med national bevidsthed som følgesvend, kan det være svært at se på historiens gang uden disse nationale briller. Det kan være svært at afgøre, hvad de ville sige at være dansk, norsk eller svensk i 1600-tallet. Nogen taler i stedet om før national identitet. Midt i den periode, hvor Sverige strædes med Danmark om landområder, komponerede Didrik Buxtehude et stykke musik til brylluppet mellem den svenske kong Karl den 11. og den danske prinsesse Ulrika Eleonora. Det var i 1680. Buxtehude var født i Helsingborg af tyske forældre. Faren var organist i Helsingborg, men flyttede med familien til Helsingør. Buxtehude blev også organist i både Helsingborg og Helsingør, men fik sit længste virke som organist i Lübeck. Og musikstykket, han skrev til brylluppet i 1680, har tekst på tysk. En tekst, der ligesom den svensk-danske alliance, den hyldede, skulle forøge chancen for fred mellem de stridende parter. Klinget für Freuden hedder det. Nu skal trompeterne klinge af glæde og ikke som tidligere blæse til krig. Kanonerne skal nu dundre for den skønne forsoning, som oplyser de nordiske lande. De nordiske løver er atter venner. De nordiske løver havde ikke været venner i lange tider, og blev det trods sange herom ikke før efter den store nordiske krig var til ende i 1720. I 1500-tallet og til godt ind i 1600-tallet var det Danmark-Norge, der var det største og dominerende kongerige i Norden. Men derefter var det Sverige, der overtog denne dominerende stilling. Sverige kæmpede sig til udvidelser omkring Østersøen og i Nordtyskland. I den del af den europæiske 30-årskrig, som svenskerne og danskerne udkæmpede, var den såkaldte Torstensson-krig. Sverige angreb Danmark, og de fik ved freden i Brømsebro 1645 Gotland og Øsel og Jämtland og Härjedalen og Halland i 30 år. Den danske konge Frederik den 3. ville have revanche for dette tab og benyttede lejligheden, da den svenske konge Karl den 10. Gustav var på erobringstugt i Polen til at erklære krig med Sverige. Men det blev til et kæmpe nederlag for Danmark. Svenskerne kom op gennem Jylland og gik over isen i den kolde vinter 1658, fra Langeland til Lolland og videre til København. Danskerne måtte bede om fredsforhandlinger, og de blev afsluttet i den såkaldte Roskildefred 1658. I Bohuslen havde der i lang tid været kampe mellem Norge, Danmark og Sverige. Den endelige erobringskrig vandt Sverige i 1657-58. Danmark måtte afstå en fjerdedel af sit rige. De måtte opgive Skåne, Halland og Blekinge, og Norge, som var en del af det danske rige, måtte aflevere Bohuslen. Og Bohuslen er det, det skal handle om i denne første af fire udsendelser om skandinaviske grænseområder. Bohuslen er det område, der går fra Halden ved den nuværende norsk-svenske grænse og sydpå til Götaelvens munding til det nuværende Göteborg, eller rettere til og med Bohus fæstning ved Kungälv. Bohus fæstning var indtil 1658 det norske værn mod syd. I lange tider var dette område faktisk grænseområde mellem Norge, Sverige og Danmark. Bohuslen vender ud mod Kattegat og et kystlandskab med skærgård, det vil sige med mange vige og øer. I midten af 1600-tallet var det endnu stadig for en stor del skovbevokset og beboet af en bondebefolkning, der også fiskede sild. Bondeseglationen var små bondehandelsbåde, der sejlede på havet inden for det store dansk-norske rige. Halden er i dag den norske by, der grænser op til det nu svenske landskab Bohuslen. Jeg har besøgt Svein Nordheim, der er fagkonsulent, museumsinspektør ved Haldens historiske samlinger.
Bohuslen var jo for Norge et veldig vigtigt område. Altså da, med tanke på at dette var jo et grænseområde mot Sverige. En lille tynne tarmen som gikk ut til Göteborg, som var jo eneste stedet hvor det svenske riket kunne komme ut i Nordsjøen, Skagerrak. Og med Bohus festning så var jo dette et veldig viktig og sentralt område. Det var jo så viktig at de norske kongene hadde jo tilhold i Kungälv i lang tid. Så det sier jo litt om strategisk viktige, hvor strategisk viktig Bohuslen var.
Men Norge havde jo adgang til havet uden Bohuslen.
Ja, så det hadde det, men landområder var makt. Ja.
Det var et stort tab for...
Ja, altså... Det var det jo. Nå var jo ikke Bohuslen i seg selv et veldig rikt område. Altså det var rikt i forhold til så lenge sillefiske og sånt foregikk på vestkysten. Men det var jo ikke noe rikt område i den forstand. Altså hvis vi tenker på jordbruk og gruver og med viktige metaller og sånt, så var jo ikke det Bohuslen. Det var den strategiske beliggenheten som gjorde Bohuslen viktig.
Men man snakker på det tidspunkt om Norge og Danmark, men egentlig hørte Norge under Danmark?
Ja da, Norge var jo en del av det danske riket, med litt modifikasjoner, for det var jo egentlig kongens arv. Så det lå jo ikke direkte under den danske riksdagen, men det var kongens som styrte Norge, fordi han hadde dette som arverike. Og det var litt forskjell på Danmark-Norge, men det var jo helt styrt fra København. Kongen plasserte jo sine menn her, og det var, vi hadde jo ikke noen norsk adelskap så av betydning, og de som var, de kom jo fra Danmark, eller Holland, eller Tyskland, eller ja.
Har man nogen kilder, der siger noget om, hvordan de nordmænd, der boede i Bohuslen, hvordan de reagerede på, at deres område blev svensk?
Ja, det findes jo lidt. Nu tror jeg, vi kanskje tænker lidt moderne i forhold til dette med nasjonalfølelse. Jeg er ikke så sikker på at folk hadde så veldig sterke følelser i forhold til om de var norsk eller svensk eller dansk eller hvordan det måtte være. Det var nok mer de som var høyere oppe i systemet, men en vanlig kvinne og mann, tror jeg, var mest opptatt av sitt daglige brød, hvordan de skulle skaffe seg utkomme, hvordan de skulle få barna til å vokse opp. Og om da kongen satt i København eller i Stockholm, det spilte ikke så stor rolle, tror jeg.
Men språket?
Ja, språk er jo veldig viktig, da. Så når Bohuslän ble svensk i 1658, så var det jo ikke den med en gang. Det var Harald Stake som jo ble håper jeg, sjefen i Bohuslän og skulle styre denne overgangen til at Bohuslän skulle bli svensk. Det het seg jo i Roskildefreden at de områdene som da gikk over til Sverige, som jo var mange, Danmark mistet vel en fjerdedel av sitt landområde i 1658, og det er voldsomt. Det het seg jo i Roskildefreden at for eksempel Bohuslän skulle styres etter gamle norske lover. Det var i avtalen. Og det betyr jo at det var på lokalplanet de gamle norske lovene som styrte. Det eneste forbeholdet var at disse lovene måtte ikke gå imot svensk lov. Altså så lenge det ikke var noe konflikt der, så var det de norske lovene som styrte.
Og hva kunne det være for lovet? Det kunne være...
Nei, det er jo alt som betydde noe i det daglige livet, kan du si. Hadde du gjort noe gærent, så ble du dømt etter norsk lov. Skulle du gjøre handel, så var det norsk lov som gjaldt. Det var et unntak når det gjaldt handel. Det ble umiddelbart satt stopper for at bøndene, som jo ofte drev i Bohuslän, drev med handel på sjøen, seilte over til Vestfoldsida eller altså, til andre steder i Danmark-Norge og med sine varer. Det ble det satt stopp for. All handel skulle foregå gjennom Göteborg, som jo i prinsippet var en hollandsk by. Hollendere som hadde slått seg ned og hadde klart å få stor gjennomslagskraft. Så de tre små byene i Bohuslän, som var Marstrand, som jo hadde vel en 1500 innbyggere, og så var det Kungälv, som vel hadde en 500 eller noe sånt. Det var jo ikke store byer. Og så var det Uddevalla som hadde litt mindre. Disse fikk ikke lov å drive med utenrikshandel, for å si det sånn, eller altså over nå til norske områder eller danske områder.
Så det var noen handelsmænd, der enten måtte finne på noe annet å lave, ja. Eller til andre steder
ja.
Hen?
Ja, eller så måtte de frakte sine varer til Göteborg, og så var det noen andre som overtok handelen derfra. Ja.
Og hva var det de handlet med?
Nei, det var jo mye fisk for eksempel da. Det var jo en viktig råstoff i denne perioden. Så, og jordbruksvarer, tømmer kunne være viktig. For Haldens del, som vi jo er i nå, så ble det jo satt stopper også for å overføre tømmer over til Haldenområdet fra svensk side, som jo hadde foregått tidligere. Og i Halden lå det jo mange sagbruk i vassdraget her. Det var et stort fossefall. Men da smugla de tømmer da, over.
Så smuglet de? Ja,
svære tømmerstokker. Ja. Og det hadde seg nok sånn at nordmennene betalte mer for tømmer enn man gjorde på svensk side. Så da var det mer lukrativt å få solgt tømmeret sitt her. Og sånn foregikk det veldig lenge.
Ja. Men språket som folk talte i Bohuslän var vel norsk?
Ja, det var jo norsk.
Og de blev ved at tale norsk?
Ja.
Det blev svensk?
Nej, de snakkede jo norsk, og det gjorde de sikkert i hvert fall et par generationer. Dansk eller norsk, eller hva vi skal måtte kalle det. Jeg husker jeg snakket med en gammel bohuslending som hadde flyttet hit til Halden-området. Og han hadde vokst opp nede i Bohuslän. Og han husket i sin barndom at han bodde på kysten da. Husket i sin barndom at bøndene fra innlandet i Bohuslän, de kom ut da, jeg tror det var på vårparten, for å handle. Og de snakket et rart språk som han nesten ikke forstod. Og så flyttet han til Norge, og så skjønte han hva de snakket. Det var nesten norsk. Så de hadde, altså i hans ungdom da, som må ha vært i mellomkrigsåra og litt før kanskje, det var altså det norske språket som faktisk var nær intakt da. Ja. Så det, er litt morsomt. Det henger veldig lenge i. Ja.
Finnes det stadigvæk, tror du, sådan en dialekt, der er norsk præget?
Ja, men det gjør det. Det finnes mange norske ord i bohuslenske dialekter. Så det er litt spændende.
Fra Halden i Norge tager vi til Sverige, til Uddevalla, som er den store by i Bohuslän. Her ligger Bohusläns museum, som har en hel udstilling, der hedder Gränsland. Det er etnologerne Elisabeth Korsander og Sofie Henriksson Rudevall, der viser om. Jeg spurgte, hvad det betød for Sverige, at Bohuslän blev svensk i 1658. Sofie Henriksson Rudevall.
Och det som vi tar upp i utställningen Gränsland är ju detta att svenskarna, de var ju hindrade, Bohuslän var i vägen och de ville ju väldigt gärna ut till havet. Och de kommer ju egentligen bara fram till Göta älv och därefter kommer då Bohuslän. Så för dem var det ju en oerhörd seger att nu faktiskt ha tillgång till havet när de då fick Bohuslän 1658.
Alltså, i många länder så har ju alltid kuststräckan varit intressant då, eftersom handel och andra kommunikationer via det. Det är ju överallt så att säga, det har varit intressant med det.
Men vad levde man av i Bohuslän på den tiden? Vad var näringslivet?
Ja, det fanns ju, ja, fiske var ju redan då en stor sak, och även kontakterna med Norge och Danmark, och också den här bondeseglationen. För det var ju en verksamhet som var uppbyggd och som då försvann 1658.
Och sen fanns ju även jordbruk. Ja, inlandet utav Bohuslän var ju jordbrukare, även om det inte var något stora jordbruk precis i Bohuslän. Mm.
Det är ett rätt lille område där ligger tätt på kusten. Det var så norsk på den tid. Så blev det plötsligt svensk. Vilka förändringar medförde det för folk där boende här?
Ja, det är ju svårt att säga, men man ändrade ju språk i kyrkan till exempel. Och man gick, de flesta människor gick ju i kyrkan.
Och språket i kyrkan?
Ja, det hade ju varit på danska.
Det hade varit på dansk, fordi Norge och Danmark hang samman.
Ja, just det. Ja. Och sen blev det ju så småningom blev det ju lagförändring också. Men man hade en övergångsperiod på 20 år ungefär, som man fick vänja sig vid det. Svenska så att säga. Men man behöll ju fortfarande norsk-danska lagar. Så det var ju en sak. Sen ritades ju kartbilden om också. Fick man ju göra efter 1658.
Men ni har ett sted här i utställningen där det var några bönder där inte var så glada för att de skulle ha en svensk präst. Kan vi kika på det?
Man kan säga att det bönderna inte var nöjda med i de socknarna Hjärtum och Västerlanda, det var ju att de hade sedan tradition fått vara med och bestämma vem som skulle vara präst. Och det var det som ändrades då när svenskarna tog över makten, att nej, det här ska inte ni bestämma. Det är mer överheten som ska gå in i detta. Så det var på något sätt en slags demokrati som försvann, och det retade gallfeben på dessa bönder när då helt plötsligt det blev bestämt att det var... då församlingen ville ju ha norske pastorn Ramsius, men så blev det en herr Bonander, och det var ju inte alls populärt, så att de protesterade mot detta. Och det skulle de ju inte ha gjort, för att man får inte protestera om kungen har bestämt någonting. Så de blev ju faktiskt dömda till döden för att de hade protesterat. Och det gick så långt så att några av bönderna tog sig ända upp till Stockholm för att säga att nej, men ni kan inte ta vårt liv. De gick hela vägen upp till Stockholm och som tur var blir de benådade. Det är de istället som straff är att de får då löpa 6 gånger runt Bohus fästning, alltså södra Bohuslän. Och att dessa, att löpa med spöande knäktar, det är egentligen någonting som man dör av. Men då har vi fått höra den historien att de här knäktarna tyckte synd om dessa bönder. Så de spöade inte alls så hårt. Och när det kom en bonde så försökte de spöa emellan personerna. Så de här bönderna klarade detta.
Ja. Spöa.
Det betyder att man slår med piska, ja, på ryggarna. Och de skulle då, det var alltså 6 gånger denna fästning som alla bönderna skulle springa runt. Och det var 200 knäktar som stod runt fästningen och slog då på böndernas ryggar. Och detta är egentligen någonting som man skulle kunna dö av. Men de var extra snälla för att de tyckte att det var väl ingenting man skulle behöva dö av. För att man har protesterat mot prästen som man vill ha.
Mm. På vilken måde protesterade bönderna, vet man det?
Ja, man vet att de reste sig från kyrkan och gick ut. De ville inte vara kvar inne i församlingen. De tog och gick ut ur, så de visade, protesterade mot när den här prästen då skulle ha sin första predikan. Så lämnade man kyrkan. Och så gör man inte.
Det bohuslenske landskab, minder det mere om Norge end om Sverige? Er der sådan en landskabsmæssig tilknytning på en måde?
Ja, jeg får lidt følelse af norske kysten, i hvert fald nede over Sørlandet, altså nede over Vestfold, Telemark området, end andre steder i Sverige, som vi opfatter som veldig flat område. Men Bohuslen er jo kupert fjell med jordbruksland innimellom, men det er da det veldig et norsk område, eller landområde, ja, sånn landskapsmessig. Ja.
Er det også sådan kulturmæssigt, hvis man kigger på bygningerne, der ligger der, ser de så norske ud?
Nej, de er blitt svenske. Ja, byggeskikken er veldig svensk. Det finnes nok noen sånne likhetspunkter hvis det er veldig gamle bygninger, men arkitekturen er nok i vesentlig svensk preget i dag.
Tror I folk her i Bohuslen på den tid var bevidste om, at nu gik de fra at være norske til at blive svenske?
Ja, det tror jeg jo, at man vidste, eftersom man gik til kyrkan, og det var jo der, man fik nyheterne i regel. Mm. Så tror jeg det. Sen om det betydde någon større förändring, det er vel kanske svårt att säga om. Men så har det ju varit i en del andra gränsområden, att det kanske inte spelade någon roll ibland vem man hörde till.
Alltså livet fortsatte sin gilla gång ändå. Ja. Mm. Man hade sina vardagsbekymmer. Mm. Man måste se till att det kom mat på bordet. Att bekymmer om det slog fel. Få barnen att klara sig. Så att jag tror inte direkt att det blev någon märkbar skillnad. Och bohuslänningarna har ju inte alls varit kända för att ha speciellt visat missnöje eller så i och med att det blev svenskt. Förutom den här historien då med bönderna som protesterade. Annars verkar det ha gått över ganska så lugnt.
Det har aldrig varit sådan en bevegelse tillbaka till Norge.
Nej, det har inte nej. Som vi har läst.
Men vet man något om språket? Alltså, de har väl talat en norsk dialekt. Vet man något om hur det skifte har föregått?
Ja, man ändrade ju om i kyrkan. Mm. Där blev det ju svenskt. Mm. Eller man talade svenska i kyrkan. Mm. Sen fick man kanske ha någon som hjälpte till där. Kan man ju tänka sig då innan. Om det fanns äldre människor som inte förstod eller så.
Precis, och sen var ju katekesen på svenska. Och unga människor skulle ju lära sig då läsa genom katekesen. Det var ju prästerna som stod för undervisningen. Och då blev det ju lättare för unga människor att få tillgång till språket. Men för äldre var det ju väldigt svårt. De var ju egentligen liksom lite norsktalande och kämpade med att ha lärt sig danska. Och nu skulle de helt plötsligt kunna svenska. Så det var nog kämpigt för de äldre.
Men om man hör på någon som snackar bohuslänsk dialekt idag, är det så något norsk i den?
Alltså det måste det vara, men det är ju inte så många som pratar så ren bohuslänsk dialekt. Men jag antar att de som kan dialekter hör att det finns det norska i. Och speciellt när man kommer i norra Bohuslän. Så är det ju väldigt nära.
Men där fanns ju också en kontakt med Värmland. Alltså, det finns ju andra dialekter också i de gränstrakterna. Så att äldre bohuslänska, just i de norra trakterna, kunde ju också ha influenser av värmländskan.
Ska vi se på någon av jeres historier om gränselandet här? Ja. Stenhuggeri på bägge sidor av gränsen.
Stenhuggeri. Det har ju varit en jätteviktig industri i både Bohuslän och Norge. Och människor har ju vandrat. Det är ett typiskt exempel på hur svenskar och norskar har vandrat över gränsen. Lite grann beroende på också hur lönen har sett ut i de olika länderna. Så på så sätt kan man säga att de har kunnat konkurrera lite grann mellan olika industrierna, att jaha, men nu är det bättre i Sverige, då går vi över och söker jobb i Sverige. Men stenhuggeri har ju varit jätteviktig industri i båda länderna.
Men just det här med arbetsvandringar pratar man ju mycket om. Och det, man arbetsvandrade ju både till Norge och till Danmark också.
Hemma på Bohuslän?
Ja, det gjorde man. Och i slutet på 1800-talet så är det ju stenhuggare och man arbetsvandrade till tegelbruken i södra Norge bland annat.
Det är granit, bohuslänsk granit
ja.
Som blir brukt till vad?
Ja, alltså den exporterades ju över hela världen. Den blev ju väldigt, ansågs ju som en väldigt bra granit. Den användes ju i byggnader. Det var ju, och sen var det ju väldigt vanligt på gator. Bland annat så fraktade man ju ner till Buenos Aires och täckte gatorna i Buenos Aires med bohuslänsk gatsten. Och det kan man se fortfarande idag. Så gatsten var ju en viktig produkt. Men just, och det var ju även skulpturer som man kunde beställa. För att det var ju så pass mjuk den här graniten, så den passade ju väldigt bra för det.
Det bohuslänske landskap, syns i det liknar Norge?
Mildare är det ju. Alltså Norge är ju ändå så otroligt dramatiskt i sitt otroliga kuperade landskap. Men Bohuslän är ju ändå det här, eftersom vi blev av med all vår skog i Bohuslän genom att danskarna lät ju hugga ner nästan allt för att de skulle kunna bygga upp skepp och byggnader, och så blev ju Bohuslän av med sitt, och på så sätt blev det ett väldigt kalt samhälle med dessa klippor då. Och det vet jag inte om man kan likna kanske exakt så i Norge.
Nej, kanske inte naturen. Så sen har det ju funnits mycket påverkan, om man säger. Människor har ju rört sig i gränsområde fram och tillbaka över gränsen. Om man tittar på äldre målade möbler till exempel från norra Bohuslän så liknar ju de norska målade möblerna. Mm. Så människor har ju haft kontakter på det viset. Eller influenser, man har tittat på saker.
Så det finns något norsk kultur i traditionen i Bohuslän?
Ja, ja, det gör det.
Det här, här borta har vi ett, ett sånt exempel på den här. Vi visar en järnspis här, just bara för att ta upp något exempel på att den här är ju, det är en norsk järnkamin, sent 1800-tal, som man har då hittat och finns i väldigt många bohuslänska hem.
Och den är norsk?
Ja, det är norsk.
Det är sån en tre etages med kokplade på tre etager.
Värme där nere och precis, och så kan man ha koka mat eller på tre plattor. Jättefin. Mm.
Så det är en bohuslänsk genstand som knyter sig till Norge.
Precis. Ja, det här har vi också ett exempel på arbetsvandring för kvinnor då, som Amanda Olausson som kom då från norra Bohuslän och gick då över och sökte tjänst som tjänstebeträde, och det var ju väldigt vanligt. Och ofta så ledde det kanske till giftermål med den här personen då som hon skulle vara hembeträdd hos. Och det här var hos två bröder, och som sen ledde till att hon gifte sig med Ola Mangsten.
Sen var det ju också så att det var lite alltså att de här kvinnorna som hade arbetsvandrat då till Norge, att det var lite speciellt att göra det, och de fick lite högre status för att man hade vågat ge sig ut lite grann och se världen.
Men de blev kallt för Grågis. De kvinnor som tog till Norge för att söka arbete, varför blev de kallt Grågis?
Det hade ju med sättet att klä sig.
Ja.
Att de var lite grå eller sockar och kjolar. Och, så att det hade lite med färgerna på
Men man tjänade ju mer pengar sen när man kom över till Norge och kunde köpa nya kläder också. Och då höjde ju det statusen lite grann. På
precis, och då var de inga grå gäss längre.
Nej, just.
Men vid historien om grågässen där vandrar till Norge och söker arbete, har ju utställt ett par sko. Och varför det?
Ja, det här är ju i och för sig de här skorna kopplat, för vi har ju försökt hitta ett föremål som kopplar ihop till den personen som vi berättar om. Så just det här de här skorna är ju kopplade till att hon sökte jobb då som tjänstefolk. Och då så skulle man ju ändå vara lite finare klädd, och de ansågs också som lite finare. Så att det är en symbol för det. Sen är det ju även en symbol för ett vandrande.
Och de så tog skon i handen och fortäller i här på texten, de tog skon i handen för att inte slide på de fina skor.
Precis. Nej, för det här är ju jättefina skor. De vill man ju inte slita sund. Man kunde ju absolut inte gå på, för landsvägarna då var ju inte så himla fina. Det var ju ganska lerigt.
Men när ni kallar dem grågässene, så jag ser det för mig sådan en række gråklædde kvinder, der går sådan i gåsegang på vej til Norge med skoene i hånden for at søge arbejde. Det har måske ikke set sådan ud, men
det fanns ju inte heller så liksom många arbetstillfällen i norra Bohuslän. Det var inte så stor befolkning egentligen, så det var väl mer Strömstad eller Uddevalla man i så fall som alternativ.
Ja,
men Halden låg ju egentligen lika bra till att gå till.
Och det fanns ju industrier där också. Det fanns, det fanns här i Uddevalla, men industrierna slukade ju en del arbetskraft i slutet på 1800-talet. Tegelbruken i Norge.
Ja, och så kan man säga att om man säger att Bohuslän har varit norskt, alltså det var lika naturligt att gå upp till Norge och söka arbete som att de skulle söka sig ner till Göteborg eller så sökte man sig istället norrut.
Ja, det var ju närmare och i regel.
Ja, så att det var kanske i Bohuslän så emigrerar man mer till Norge än, bodde man i Göteborg så var det vanligt kanske man emigrerade till Amerika. Så det var lite olika.
Ja, i Bohuslän arbetsvandrar man ju då istället till Norge och Danmark istället för att utvandra längre. Då.
Precis, man kan se därför att ändå där finns en kulturgräns faktiskt. Om jag går tillbaka till 1658 och handeln, så var det ju det tog ett tag innan man kunde rita klart kartan. Det var ju viktigt för svenskarna att rita kartan för att få koll på alla markerna och för att det skulle ju betala skatt. Men då var man lite oense just här vid i Bohusläns del, just vid Änningedalen, vid Idefjorden, för där fanns det då timmerhandel som man absolut inte ville skulle hamna på svenska sidan. Så att de var oense. Där vann faktiskt Norge. Så de fick ju dra gränsen så att timmerhandeln fanns kvar då på norska sidan. Och svenska sidan fick den inte. Och när de kom överens om det, då kunde de rita färdigt svenska och norska gränsen.
Grensehandelen har jo alltid vært viktig i området her. Halden, som, ja, hvis vi går tilbake til 1600-tallet og 1658 og senere, så var jo Halden en sånn grenseby som var opp, eller byen for mange av de svenske opplandene, altså inn i Dalsland, Bohuslän da, etter 1658 og deler av Värmland, var Halden byen, hvor, staden hvor de reiste og solgte og kjøpte varer. Og dette varte jo helt fram til 1980-tallet.
Svinesund er det vand, der nu deler Norge og Sverige. Men grænsen længere inde i landet, den går sådan lidt ned.
Ja.
Hvordan blev grænsen draget dengang, ved du det?
Ja, så det var jo en grenseoppgang i 1661, tror jeg det var. Etter Roskildefreden. Det var jo ingen tvil om når første freden var satt, og vi hadde fått også freden i København i 1660, for det ble jo en ny krig da, rett etter Roskildefreden også, ikke sant? Det ene etter det andre. Så da skulle man gå opp grensen. Og den ble jo lagt da i Svinesund, eller Idefjorden kaller man jo det på, i Sverige. Og så har du da Svinesund som er en del av Idefjordsystemet. I Norge så har vi egentlig to navn på denne fjorden. Det er Ringdalsfjorden ytterst inn til Halden, og så er Idefjorden ned, eller sørover da, til Bærby-området, som vi sier her da. Det ble satt opp en kommisjon som skulle se på grenseområdet her, og finne hvor grensa skulle gå inn. Så den ble lagt jo midtfjords, omtrent hele veien fra utløpet av fjorden inn Svinesund, inn til Haldenområdet og ned, eller opp Idefjorden. Og den går midtfjords nesten hele veien, bortsett fra et sted hvor det er en liten øy som er svensk, så da gjør den en liten slag på seg sånn at den kommer inn på svensk side. Og så ville det nok sånn topografisk, landskapsmessig vært naturlig at den hadde gått midt i Änningedalselva, som vi sier, som er det sørligste området ned mot Bullern og Tanumområdet.
En elv.
En elv, ja. Ja,
vann.
Ja, det var den. Men der nede hadde vi denne store herregården, Bærby, hvor blant annet hadde vært lensherren i de marker som styrte den gården. Så det var mektige eiere. Og de fikk ordnet det sånn at det meste av gårdens landområde ble liggende i Norge. Og dermed så gjør grensa også en krøll på seg og går over fjellet i stedet for midt i elven, som kanskje hadde vært naturlig. Det var snakk om også at den søndre delen av Halden, som heter Änningedalen, skulle være svensk, fordi det hørte til Naverstad kyrka, sånn kirkelig sett. Men den hørte til Halden og Haldenområdet når det gjaldt den verdslige justisen. Så det ble det verdslige som vant. Så Enningdalen ble norsk, og dermed så får vi en sånn en tarm ned i Sverige faktisk. Da ser det ut som på kartet. Så vi har Sverige på tre sider her nede.
Ja.
Ja, det, både i øst, sør og vest. Og det er litt spesielt.
Så det var sånn litt forhandling om det.
Ja, det var sterke forhandlinger. Ja. Så.
Men du sier at krigen holdt ikke opp med 1658.
Nei.
At, festningen Frederiksten, henger den sammen med den krig?
Ja, for du vet, i 1658 så mistet vi jo Bohus festning, som jo var den absolutt viktigste festningen i Norge.
Det var den, Kungälv.
I Kungälv, ja. Og den, det var jo det vi kaller grensefestningen da, mot Sverige, som skulle stoppe liksom, de svenske angrepene. Dermed hadde man jo ingen ordentlig grensefestning etter 1658. Og fredsslutningen i Roskilde var vel 26. februar, og allerede i august så blir det en ny krig. Og den er det faktisk da Gustav den 10. av Sverige som starter, for han var ikke fornøyd med fredsslutningen. Han ville ha enda mer, sies det. Og det førte til at det ble, i september fikk vi et angrep på Halden, hvor Harald Stake, senere lensherren i Bohuslän, stod i spissen for med 1500 mann, tror jeg det var. Men de blir slått tilbake, og så kommer det to nye angrep de to påfølgende år, i februar 1659 og januar 1660, hvor de igjen prøver å ta Halden. Halden fikk da etter Roskildefreden en veldig strategisk beliggenhet. Og her var det bygd noen små forsvarsverker, fordi det var en militær garnison i byen. Det var kommet på 1640-tallet. Og da i 1661 så kommer da den kongelige befalingen fra København om at man skulle bygge en stor festning i Halden, som ble da Frederiksten. Det tok 40 år å bygge ut, og den sto omtrent klar da når Karl 12. Kom i 1716.
Der stod de så også imod svensken.
Ja, ja. Da de gjorde det. I to angrep kom jo Karl 12. Her. Og så fikk vi jo et angrep også i 1814 mot Karl Johan, senere svenske norske unionskongen, stod i spissen for angrepet.
Ja. Så den har fungeret som festning?
Ja, det har den desidert gjort. Og det er vel sånn krigshistorisk sett den viktigste og mest heroiske, hvis vi skal kunne si det, festningen i Norge da. Krig er jo aldri heroisk, men.
Det var musikgruppen Göteborg Barock under ledelse af Magnus Kjellson, der sang og spillede Buxtehudes Klinget für Freude, komponeret til brylluppet 1680 mellem svenske kongen Karl den 11. og den danske prinsesse Ulrika Eleonora. I udsendelsen medvirkede i øvrigt Svend Norheim fra Haldens historiske samlinger, Elisabeth Korsander og Sofie Henrysson Rudvall fra Bohusläns Museum i Uddevalla og Bodil Grue, der også havde tilrettelagt. Udsendelserne om grænseområder i Skandinavien sendes med støtte fra stiftelsen Clara Lachmanns Fond.
Radio Norden redigeres af Carsten Farao og Kirsten Rønn.